Välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Jag som är här idag heter Caroline Andersson, jag är vd-grundare av Governo och med mig här i studion har jag vår gäst för dagen, Daniel Forslund. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Temat för idag är ju datadriven vård och det är ju någonting som jag tänker känneteckna egentligen allting som du har jobbat med.
Mm.
Och jag tänker ni som inte har koll på Daniel, tänkte bara säga lite kort vad du har gjort. Du har jobbat som tjänsteperson på regeringskansliet, fokus på de här frågorna. Du har också varit på Vinnova. Du har haft en politisk karriär inom Region Stockholm och sen en tid tillbaka är du nu utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna.
Ja.
Om vi börjar med det sistnämnda, liksom, vad gör en utvecklingsansvarig där?
Jo, men det är ju att samla alla de privata utförare som jobbar på uppdrag av kommuner och regioner i både hälso- och sjukvård och omsorgsverksamheter i att kunna driva utvecklingen och lösa problem för utveckling. Alltså hinder i avtal och lagstiftning kanske som står i vägen för de nya lösningarna. Det försöker jag bistå med.
Mm.
Och också samla den kraften som det innebär. Här är 100 000 människor som jobbar hos de här utförarna och vi har 2 000 medlemmar. Så att det här är en väldigt stor kraft som driver utveckling och det vill man att det ska ske ännu mera.
Mm. Är det några liksom särskilda frågor som är på agendan just nu?
Ja, men dels är det ju det här med digital infrastruktur för både vården och omsorgen. Mm. Alltså hur ska vi kunna sätta regelverk och principer som är gemensamma för privat och offentlig vård, för både kommunalt och regionalt finansierad sjukvård och omsorg, men också då att tillåta en ökad frihet att använda ny teknik.
Mm.
Att vi sätter standarder som gör att du kan, precis som du kan i en telefon, ladda ner vilka appar du vill, ska man typ i en omsorgsverksamhet kunna köpa in de system man tycker funkar bäst och det ska vara lite plug and play på något sätt. Att det är en standard i botten som gör att informationen funkar att föra över oavsett vilka system man använder.
Mm. Och lite oavsett vilken aktör man är då.
Och sen är det mycket det här med avtalen, att vi ska få bra avtal med våra beställare, alltså kommuner och regioner, att man tillåter just innovation och utveckling i avtalet och inte detaljstyr för mycket på gamla metoder, gammal teknik eller namngivna system som man pekar på. Det här måste ni använda, så här måste ni jobba.
Mm.
Då kan man inte utveckla verksamheten.
Ja. Lämna över lite utrymme till utvecklingen på något
Exakt
sätt.
Exakt.
Ja, spännande. Du, Daniel, jag lärde ju känna dig för väldigt länge sedan. Det är ju nästan 20 år sedan, vågar man nästan inte säga så. Men både du och jag var ganska nya in på regeringskansliet.
Mm.
Och jag vet på den tiden, så du var ju väldigt aktiv i att fram den allra första liksom, nationella IT-vårdens-strategin.
Yes.
Och där pratade vi ju om en massa spännande saker. Det var det här med nationell patientjournal, att patienten skulle ha rätt till sin information. Vi måste börja ha samma termer och begrepp i vården och så vidare. Men nu är jag ju nyfiken på, med liksom lite titt i backspegeln då, liksom, vad har hänt på de här åren? Liksom, vilka viktiga framsteg ser du?
Ja, väldigt mycket har ju hänt. Och man blir ödmjuk när man ser vilka tidsperspektiv man måste ha i den här sektorn. För att där handlar det om ganska komplex lagstiftning. Det handlar om en komplex sektor med väldigt många aktörer. Och lite otydlig styrning ibland. Och vi som har följt det här, först då från varsitt departement. Och sen fick vi baxa det här framåt från olika håll i sektorn. Vi ser ju att det går att lösa saker. Stora grundproblem går att lösa med ny lagstiftning och policies. Det går att ändra beställningar i sjukvården från politiskt håll. Det går att stödja innovationsprojekt från de olika roller jag har haft. Men man behöver också en systemkunskap för att förstå det där. Och jag märker att det är nyttigt att ha varit på väldigt många olika håll i vården. Att jobbat både som tjänsteperson i staten och som jobbat som politiker i en region och nu som då hjälper utförarsidan i vården. Att man får en liten 360-graders vy över problemen och kan se det både från beställarens eller utförarens eller statens perspektiv. Och det är då man också kan se vad som är svårt att lösa och hur man kan lösa det. För det här är inte så här en quick fix att man kan lösa det med en knapptryckning här, utan det krävs att man puttar på de här stora stenarna från massa olika håll och att massa olika aktörer gör det också. Och det är väl det jag har sett under åren, att även det som verkade omöjligt för 10 år sedan, det har faktiskt nu hänt. Det vi drömde om när vi lanserade de första 1177-tjänsterna, ja, men det finns ju nu brett använt, Sveriges mest välkända sajt i stort sett. Plus att då digitala privata vårdgivare plöjde mark för en helt nytt beteende i sjukvården och ändrade bilden av vad sjukvård kan vara. Mm. Och de som startade som en liten uppstickare idag, jättestora aktörer som har fler listade patienter på sina vårdcentraler än vad många regioner har invånare. Så att någonting har ju hänt. När
det har
man
fått
kan...
vård på fickan på något
exakt
sätt.
Exakt så. Liksom. Mm. Och det har ju ändrat alla människors förväntningar på vad sjukvård är. Och samma sak börjar ju hända inom äldreomsorgen när man då ser olika välfärdstekniska lösningar som kan hjälpa till med sensorer som vässar personalens förmågor på olika sätt och skapar trygghet. Så att visst händer det saker, även om vissa delar går lite för långsamt måste man säga. Men man måste vara både otålig och uthållig i den här sektorn.
Ja, lite både också. Det. Är det liksom någon sån här utmaning som du känner att nej, men den här liksom, den återstår att lösa? Det här är svårt, komplext, men det måste vi bara få till.
Jo, men det är väl mycket den här alltså regulatoriska grunden för datadelning på något sätt och hur vi använder data och för vilka ändamål vi får använda data. Där händer det väldigt mycket just nu, tack och lov. Men det har tagit så mycket längre tid än jag kunde förvänta mig faktiskt. För det tänkte jag ändå när vi satt och jobbade med patientdatalagen en gång i tiden på 00-talet att men nu kommer vi ändå släppa loss väldigt mycket utvecklingskraft och vi kommer att lösa de där utmaningarna med hur data kan användas just för forskning eller uppföljning eller för saker vi inte ens kan fantisera om idag. Det håller på att landa förslag på regeringens bord nu, men vi vet ju inte om de kommer agera på dem eller om den förhandling som sker inom EU nu kring europeiska hälsodataområdet, om det faktiskt går i mål. Så att det finns mycket gott som händer, men det har tagit väldigt lång tid faktiskt.
Tänker det är liksom lite kombination av liksom på något sätt top-down och bottom-up. Liksom. Ja. Det är de stora liksom regulatoriska förslagen. Men samtidigt så, man kan inte vänta heller. Liksom. Men hur hittar man den där mixen? Om man är liksom en region eller ett stort sjukhus eller vad det nu är. Liksom, vad kan man göra själv liksom, parallellt med att liksom, lagstiftningsarbetet fortgår?
Men det viktigaste är nog att alltså, tolka oklarheter i lagstiftningen till sin fördel ibland. Alltså vi har en förmåga i Sverige att alltid tolka det till vår nackdel. Att är det oklart eller inte beskrivet i lagen då tolkar man som att det är förbjudet. Det här kan vi inte göra för det är oklart. Och det är klart att ja, då minimerar man ju risken legalt för att inte hamna i någon slags rättsprocess. Men man maximerar ju risken för patienten om man inte använder exempelvis data som finns om oss som patienter över tid och lär av det hur vi kan bli bättre på att leverera vård imorgon eller som ger nästa patient en ännu bättre behandling eller hitta nästa vaccin eller nästa stora läkemedel som kan bota liv. Det tycker jag är en etisk fråga som borde diskuteras mycket mer. Att vi stänger då dörren till utveckling som faktiskt skadar patienter. Liksom. Och det är också en risk som man måste ta och därmed också trycka lagstiftningen framför sig och säga att vi gör det här på grund av att skydda liv och hälsa så måste vi pröva en ny modell. Liksom, hur vi ska hantera molnlagring eller hur vi ska hantera delningen av data eller för vilka ändamål för forskning och uppföljning till exempel som vi måste ha kunskap.
Det är positiv lagtolkningsförmåga.
Det skulle göra mycket bra.
Ja, det vet jag. En region, det var Region Uppsala här som de hade tagit, de ledde anmälningsligan hos dåvarande Datainspektionen. Det var en lite stolthet sådär för att de liksom pushade utvecklingen framåt.
Så ja, och Region Uppsala eller dåvarande landstinget var ju faktiskt den som drev fram den patientdatalag som jag pratade om för en stund sedan. Det var ju faktiskt förbjudet att ha direktåtkomst mellan regioner och dela journaldata. Om du blev sjuk i Stockholm när du var Uppsala-bo så fick man inte dela någon data. Utan det fick du faxa över eller skicka över med post. Och det var ju inte så säkert. Men där drev man fram en faktiskt ny lagstiftning genom att man faktiskt utmanade lagen. Och det var redan då för 15 år sedan eller snart 20 år sedan.
Ja, jättebra. Spännande, modiga tjänstemän och politiker det behövs. Där. Ja. Det behövs. Men du, jag tänkte också lite framåt så. Du pratar ju mycket om den smarta vården. Jag tänkte som vilar då på liksom att man delar data. Liksom, vad lägger du i den? Liksom, vad är visionen kring detta?
Jo, men det är ju att flytta vårdens ska man säga, kunskap framåt på olika sätt. Och det är ju, handlar ju dels om vår egen kunskap som individer. Att vi kan fatta kloka beslut baserat på vår genetik eller vår livsstil eller vad vi äter. Och faktiskt då kunna undvika sjukdom bara genom att vi lever hälsosamt så, och förstår de insikterna som det kan ge. Men också att vårdpersonal kan få vassare verktyg i händerna och tolka då diffusa symptom som som en patient beskriver när man väl kommer in. För där, det är där vi fallerar ganska ofta i svensk sjukvård eller i all sjukvård runt om i världen. Att det är svårt att dra en slutsats, vad beror det här, de här märkliga symptomen på? Eller man viftar bort någonting som visar sig vara allvarligt, som kunde då upptäckts ett halvår tidigare. Som då kunde ha varit faktiskt skillnaden mellan liv och död för någon. Och det är väl där jag tänker att just visionen om en smart och datadriven vård är att vi verkligen sätter kunskapen i händerna både på oss som människor men också på alla som arbetar i sjukvården. Att du får bra verktyg och kunskapsstöd i att kunna fatta kloka beslut helt enkelt. Och jobba mer preventivt, alltså förutse sjukdom innan den sker. I och med att du kan se riskfaktorer på ett annat sätt. Du kan hitta sätt att söka i våra enorma datamängder vi sitter i journalsystem eller forskningsdatabaser. Att faktiskt få flaggat upp i att ta det här testet också eller gör den här undersökningen också så kan vi pussla ihop vad kan det faktiskt vara som den här patienten har för sjukdom. Och det är väl det, vissa av er kanske sett den här gamla tv-serien Dr. House där just man var detektiven som letade efter konstiga symptom och konstiga sjukdomar. Det kan ju en AI-algoritm göra åt oss idag och faktiskt föreslå hypoteser som man kan avfärda eller följa upp liksom, och undersöka. Och det är väl det jag tänker just att vi kan bli preventiva i vårt arbete kan bli väldigt spännande. Och sen också det här att i nästa steg när du ska få en medicinsk behandling att vi också kan skräddarsy en läkemedelsbehandling till just dig. Idag får man ett piller som är anpassat för alla på något sätt och då funkar det lite halvbra för alla men kanske inte jättebra på någon.
Nej, man kan anpassa till ålder och kön.
Och grejen är att du kan verkligen sätta in en medicinering i framtiden som verkligen är anpassad för din genetik och dina förutsättningar och din ålder och dina allt som finns omkring dig. Och det gör ju att du kan svara mycket bättre på en läkemedelsbehandling också. Och du kan behöver inte överdosera eller underdosera till exempel. Så att det som kallas både precisionsmedicin och det preventiva tror jag kan bli en fantastisk vision för framtiden.
Jättespännande. Jag tänker lite då den liksom era vi har varit inne här med liksom digitalisering och e-tjänster och liksom knapprar in informationen och gör den digital på något sätt. Liksom. Vad ser du, liksom, vad är skillnaden? Vad blir det liksom den datadrivna förmågan som vi är ute efter? Liksom? Vad är skiftet?
Ja, men där är ju fokus på kunskap snarare än på process så egentligen. För vi har varit bra sista åren på att förändra just förväntningar och arbetssätt. Liksom vad är sjukvård? Hur kan jag träffa en läkare eller en sjuksköterska eller fysioterapeut? Och det kan jag faktiskt göra digitalt nu på ett sätt som jag inte kunde för 10 år sedan. Liksom. Och det har gått ändå snabbt i och med att människor röstade med fötterna och ville ha någonting bättre. Liksom. Och då tvingades hela sjukvårdssystemet ställa om tack vare att några modiga entreprenörer faktiskt pushade bilden av vad sjukvård kan vara. Vilket är fantastiskt bra, tycker jag. Men det är ju det som är skillnaden nu, att om vi med den vanliga bilden av digitalisering som kanske snarare är någon slags datorisering, att man flyttar ett formulär in på en skärm eller man flyttar det här patientmötet från ett rum till det digitala rummet på en skärm. Nu tar vi det ju längre, att vi faktiskt kan få både kunskap och metoder att finnas oberoende av plats på något sätt. Och det är väl det som är det spännande, att du skulle kunna verkligen erbjuda sjukvård på ett både platsoberoende och individnära sätt. Att du kan få stöd om du har en kronisk sjukdom som du kan få leva med hela livet. Då kan du få ett stöd oavsett om du är ute på resa i världen eller om du är på jobbet eller om du är i hemmet. Så kan du ändå få online-kunskapen från vården och stödet från vårdens personal även på språng, om man säger. Genom de digitala kanalerna. Men du kan också då få kunskapen tillbaka till vården. Att man kan skicka sina parametrar från olika sensorer och att sjukvården då kan just veta lite mer om hur mår du nu? Hur svarar du på den här nya medicineringen? Nej, vi ska sänka dosen, för nu ser vi att det svarar inte bra på just din kropp. Och det är väl sånt som jag tänker är en vision som vi ska jobba mot. Att kombinera smarta digitala verktyg för kommunikation med smarta beslutsstöd intern som tar bort onödig tidsspillan på just pappersprocesser och onödig byråkrati för vårdpersonal. Men också då ha den här direktlänken till den nya forskningen och ligga verkligen i frontlinjen för kunskap, för där tar det alldeles för lång tid att få ut kunskap idag. Och där sätter vi verkligen krokben för oss själva när vi gör det här väldigt svårt för oss, både legalt och tekniskt ibland.
Är det liksom några sådana hinder för liksom datadriven utveckling som du vill peka på, som det här måste vi jobba med att få bort?
Jo, men jag nämnde ju dels det här med legala hinder, och där, där känner jag mig hoppfull ändå idag. Att det, det pågår, jag tror det är 3 stora statliga utredningar och en stor europeisk process. Så där, där tror jag att vi kan närma sig 2 år och landa i ett nytt lagrum. Mm. Men det andra området jag vill ta upp, det är just det här med avsaknaden av digital infrastruktur. Och då, vad betyder det tråkiga ordet då? Ja, men det är ju, jämför när vi började bygga liksom vägar i Sverige och liksom faktiskt fick bilar. Då bestämde man sig någonstans att men vi behöver trafikregler för att man kör på varandra. Och man behöver faktiskt bestämma att nu kör vi på den här sidan gatan och ratten sitter så här. Och liksom alla bilar ska ha vissa säkerhetskrav på sig. Och man vet hur man ska bete sig, det finns skyltar. I vården har vi inte gjort så. Vi har tillåtit massa system att bygga helt egna ekosystem. Där data låses in då i en viss applikation med ett visst namn. Och då har den leverantören bestämt att datan kommer aldrig ur det här systemet. För det funkar bara i vårat system. Och det blir ju konkurrenshämmande, men också stoppa den här utvecklingen, att vi kan få in de smartaste entreprenörerna eller tillverkarna av små specialistsystem som är perfekta för just för intensivvården eller för akutsjukvården eller något annat.
Den här interoperabiliteten, att
exakt,
vi måste få
det här ordet
information,
att systemen precis hänger ihop. Och det är väl det som är också en stor vision här, att kan vi sätta de här kriterierna så att alla system faktiskt kan dela data. Då kan vi också ta bort de här konkurrenshämmande och innovationshämmande kraven som många regioner har idag till exempel, eller kommuner också. Att man namnger ett system, ni måste ha vårat system, annars så kan ni inte dela data. För man trodde inte man kunde lösa det på annat sätt helt enkelt. Och det sätter ju jättestora käppar i hjulet för en privat vårdgivare som finns kanske då i 21 olika regioner. Eller en omsorgsutförare som finns i 100 kommuner. Ska du inte då kunna ha ett system som binder samman det nationella perspektivet? Det bryter vi då sönder. Ja. Så där hoppas jag att regeringens satsning på en digital infrastruktur som nu E-hälsomyndigheten arbetar på. Där jobbar vi aktivt för att kunna bidra med kunskap om det är inte ett system man menar då, utan det är verkligen ett sätt av standarder och principer som alla kan följa när man upphandlar och utvecklar system.
Spännande. Men nationella byggblock pratar man
ju
om bland annat.
Ja, men exakt så. Bestämma hur blocken ska se ut. Liksom. Då kan alla bygga med sina egna block. Det är,
Jag tänkte koppla till det här också. Nu har vi pratat mycket vård, men vi har ju även liksom omsorgen och vi har liksom informationen som behöver flöda mellan de delsektorerna, oavsett om det är de mest sjuka äldre eller unga med psykisk ohälsa och så vidare. Liksom. Ja. Hur ser du att det datadrivna kan påverka där?
Ja, men enormt mycket. För där är det ännu mer eftersatt. För vården är ändå högteknologisk på många sätt. Vi har varit liksom digitala i 30-40 år snart. Liksom. Men i omsorgen så sitter man kvar med väldigt många pappersrutiner och väldigt utdaterad teknik. Och just delningen med datan, alltså jag säger en journal, eller omsorgsjournal som ska delas med sjukvården. Det var ju fram till bara för ett år sedan olagligt för det första. Men det har man ju egentligen löst. Men tekniskt går det fortfarande inte. Jag vet när jag själv gjorde praktiken på i ambulansverksamheten här i Stockholm en gång för att se hur det fungerade. Då gick ju många av våra turer med ambulansen just till ett äldreboende och skulle köra en äldre person till akutmottagningen. Och då fick man alltså ta en bunta papper som man letade fram i en byrålåda och lägga under landstingsfilten och hoppas att den kom fram och kunde läsas liksom verkligen visuellt i ett papper på akuten. För att man kunde inte dela data. Och det var också en lärdom under pandemin, under covid, att vi kunde inte undvika mycket av de onödiga dödsfall som skedde för att vi inte hade kunskapen. Och dagligen sker ju den typen av brister än idag. Att en patient som då skickas hem från akuten eller från vårdcentralen till sitt boende, då vet inte boendet någonting om vad som hände på sjukvårdssidan. Nej. Och det tycker jag är en stor skyldighet att lösa. För det är ju där vi också, du kan eskalera en sjukdomsförlopp hos en äldre person som där du verkligen inte ser kanske då symptomen i tid, eller du kan, idag finns det ju smart AI-teknik som kan börja se att den här personen börjar få risk för fall till exempel, eller börjar demensen tillta, nu behöver vi sätta in andra insatser. Det finns så mycket sån kunskap som vi inte använder idag, vilket gör att människor blir sjukare för snabbt och kan inte då få det stöd de behöver.
Så där man kan lägga till på det mer preventiva också.
Exakt liksom. Så det är både prevention, alltså allt ifrån då fysisk, alltså fallprevention eller att inte skada sig, eller att du kan faktiskt få frihet att med en GPS-sensor kan du gå ut och gå i din trädgård utanför boendet och inte behöva vara nästan typ inlåst eller bakom stängsel för att du kan faktiskt veta att när du rör utanför den här geografiska geofenszonen, då piper ett larm, så går någon och hämtar dig och säger att hej, nu går vi tillbaka. Eller då bara medicinering, eller vi har ju faktiskt ett problem med övermedicinering hos många äldre där man inte har heller en samlad bild över hela läkemedelsförskrivningen. forskningen eller de behandlingar som finns. Och det, där har vi en skyldighet, tycker jag, att lösa både de tekniska och juridiska hindren som fortfarande finns kvar mellan äldre omsorg och sjukvård.
Mm. Ja, men det är väldigt mycket som vi vet idag, men som inte liksom har blivit data på något sätt.
Och just att, som jag sa, att få ut den kunskapen i händerna på de som jobbar, en undersköterska som jobbar på ett äldreboende, de ska ju också ha smarta beslutsstöd som verkligen ger dem verktygen att kunna använda sin tid rätt och kunna fatta kloka beslut, liksom när man kallar in en läkare eller en sjuksköterska som ska göra någonting mer. Liksom. Och det är väl det som vi inte har, för där sitter vi fortfarande kvar med pärmar och papper och whiteboardtavlor snarare. Liksom. Och det har varit väldigt svårt att få in det i kulturen i äldreomsorgen, för den är ganska fysisk och det ska den fortsatt vara, men idag lägger vi för lite tid på mötet kanske med människan, utan man sitter framför en gammal dator och slåss med ett system som är äldre än en själv liksom. Och det är inte så lustfyllt då att ha teknik som inte fungerar.
Kan bli arbetsmiljöfrågor av det också.
Verkligen. Ja. Och det är väl det jag har pratat mycket med fackförbunden i vården om. Alltså Läkarförbundet och Vårdförbundet och Kommunal. Att de vill ju också ha smart teknik. Ibland så raljeras det över att vårdpersonal eller omsorgspersonal är så teknikfientlig. Mm. Jag tror fasen det är när man har så dålig teknik. Ja. Den är man ju inte så glad åt.
Nej, liksom. Den borde vara inspirerande istället.
Exakt så. Ja. Den ska ju vara intuitiv och smart och liksom just sammanhängande. Men sitter du där med, alltså verkligen, jag har sett på flera boenden, där sitter man alltså med typ 2 eller 3 olika datorer som då, där är kommunens system, där eller som kanske Attendo system och där är något kvalitetsregister man ska rapportera i. Mm. Och de funkar inte ens att ha i samma dator för att man har helt olika krav på hur det ska rapporteras. Och då, jag vet inte om man ska skratta eller gråta när man då ser hur illa det fungerar. Eller telefon, eller personalen måste ha en extra smartphone med ett annat märke, för då tillåter inte kommunen kanske iOS, utan då måste man ha en Android-telefon för att rapportera in till kommunens system i hemtjänsten eller exempelvis. Mm. Och då blir det så här, du bär på massa saker som inte du vill ha och som inte fungerar ihop och man blir ganska skeptisk.
Ja, och det är väl effektiviteten i slutändan i allt det här då.
Liksom den, och där har vi ju en tidstjuv som är brutal, om man nu tänker på svårigheten att få tiden att räcka till i våra välfärdsyrken. Kunde vi tagit bort mycket av den här spilltiden och kanske snarare automatiserat väldigt mycket av rapportering. Det finns ju så smart taligenkänning nu, även för medicinsk text till exempel. Kunde ta bort väldigt mycket onödiga moment. Och återskapa arbetslusten. Att du får smart teknik som vässar din kompetens varje dag och gör dig lite bättre och lite smartare och du får den senaste forskningen och kunskapen, då blir man ju stolt över sitt yrke. Och jag tror att det är så vi kan också inte bara lösa kompetensbristen här och nu, att du faktiskt får loss mer tid till omsorg eller till vård, men också lockar en helt ny generation som kanske inte är så peppade på att se gamla pärmar och personsökare och faxar, utan de vill ha smart teknik när de kommer till även sin arbetsplats. För det har man ju i sitt privatliv. Varför ska man inte ha det när man ska rädda liv eller vårda en äldre person? Så där har vi nog en nyckel till att lösa välfärdens rekryteringsproblem framåt också.
Ja. Jätteviktigt. Jag tänker, vi har varit inne på det här med liksom bättre beslut och effektivitet och så vidare. Men jag tänker också på det här liksom att känna sig som medskapare i sin egen liksom vårdsituation. Det är ju det också som ingår här med liksom god och nära vård. Ja. Liksom, hur kan liksom det datadrivna bidra till det?
Väldigt bra perspektiv tycker jag. Mm. För att vi lider fortfarande av en fas i IT-utvecklingen i den här sektorn där IT-avdelningen var liksom motorn för all utveckling och de som jobbade med den riktiga verksamheten, om man säger, var inte inbjudna riktigt. Det här får du bara en ny pryl, här kommer ett nytt system som ingen visste varför man behövde eller hur man skulle använda riktigt. Men de gånger det har funkat bäst, det är ju när man faktiskt låter personalens behov och de själva får vara med och skapa någonting utifrån, här är ett problem, vi måste lösa det med någon smartare lösning, och så finns det en kreativt utbyte med allt ifrån techföretag och entreprenörer till forskare eller liksom då smarta IT-människor på IT-avdelningen. Och då, det där samskapandet gör ju att vi verkligen löser de riktiga problemen väldigt ofta. Mm. Och de lösningar som har funkat bäst och faktiskt blivit kvar, det är sånt som just har jobbats väldigt nära med personalen. Och när jag var i Region Stockholm så jobbade vi mycket med just medarbetardriven innovation och skapa förutsättningar för det. Vi skapar en innovationsfond och skrev in det här i ägarstyrningen att nu ska man faktiskt jobba med att belöna de eldsjälar som vill driva innovation. Men också att se till att mäta på det. Att den aktiviteten måste mätas också. För då blir det mycket bättre. Och jag nämnde ju tidigare med de här digitala vårdmötena. Alltså de vårdgivare som Kry och min doktor som var först redan för 10 år sedan att skapa de här tjänsterna. De jobbade ju väldigt tajt med de som arbetade i tjänsten tillsammans med patienten som satt på andra sidan. Mm. Och varje gång så utvärderade man hur de här mötena gick och trimmade tekniken och metodiken på ett sätt som gjorde att det här faktiskt funkar. Och, mm. Och även när Capio införde det här, då satt jag på regionen, då tillät vi en pilot där man faktiskt utvärderade både hur ett patientflöde ska bli när man inte sätter sig i ett väntrum och hoppas på en drop-in-tid utan faktiskt får ett digitalt flöde. Och då byggde man tekniken efter personalens kontinuerliga feedback. Och från ganska starkt motstånd att det här funkar ju inte liksom för oss på en vanlig vårdcentral, det kanske funkar om du bara har en app, så funkade det faktiskt på vårdcentralen. Och man sparade tid, både patienten och personalen kände sig avlastade liksom, och alltså man minskade spilltid och restid. Och läkarna sa att jag kan träffa fler patienter med högre kvalitet för att jag kan schemalägga min dag på ett annat sätt. Liksom. Och det visar på att tekniken kan bli ett fantastiskt stöd om du just bygger den efter en arbetssituation och de förväntningar som alla personalgrupper som arbetar i våra områden faktiskt har på tekniken.
Ja, men jättebra.
Så det är en
bra
utmaning till alla leverantörer,
ja,
tror jag, att jobba nära personalen.
Verkligen. Mm. Nej, men det känns så självklart, men ibland är det svårt gjort. Liksom. Och inte exakt. Minst där det finns liksom stora system liksom, som är lite svåra att ändra ibland.
Precis.
Liksom.
Ja, och det är klart att man har ju blivit lite uppgiven såklart när vi, särskilt hälso- och sjukvården, sitter fast i väldigt gamla system. De är utvecklade på 90-talet. Det finns liksom ingen anpassningsbarhet. Vi är ju vana i våra telefoner att våra appar uppdateras varje vecka i stort sett eller flera gånger i veckan. Och så kommer en ny version som tillför något nytt. I vården kan det ta 3 år innan den där knappen flyttas från, du vet, ena hörnet till andra hörnet eller att någon liten funktion kommer in, för att det är dels ganska svårt rent tekniskt och dels finns det heller ingen utvecklingskraft på samma sätt. För vi har trott att ett jättesystem ska lösa allt, och då är det jättesvårt att ändra ett jättesystem istället för en liten specialapplikation som du kan plocka bort och lägga till en annan om det behövs.
Vi har haft lite affärssystemtänket fast i offentlig sektor på något sätt.
Och du ska tänka mera smartphone, att du kan anpassa dina appar som du behöver. Jag har en helt annan uppsättning och sen tar jag bort och kastar och lägger till en ny app när det kommer ett nytt behov.
Ja, plug and play på något
sätt. Exakt så. Ja. Och det är väl det som jag hoppas vi kan uppnå om några år, om vi faktiskt sätter de där trafikreglerna för data.
Precis, det är de som vi behöver.
Ja.
Du, jag tänker också lite nu, jag menar, nu har vi pratat om spännande utveckling och visioner och sådär, men det är ju också lite liksom kärvt läge i vården. Dels har vi liksom ett pressat kostnadsläge, det är köer, det är kompetensförsörjningen som utmanar, och sen har vi på det liksom ett beredskapsläge där man måste planera för en framtid som vi kanske inte riktigt vill ha.
Ja.
Men jag tänker det, liksom, hur påverkar det här nu, liksom, all den här liksom innovationskraften och den utvecklingen som verkligen behöver ske? Hur tänker du på läget just nu?
Ja, jag är lite oroad får jag säga. Liksom, för jag var väldigt hoppfull under pandemin. För det är vår senaste, brutalaste kris liksom, som vi har genomlidit i vård och omsorg. Och det var ju ändå en fantastisk fas i utvecklingsperspektiv. För där kunde vi ju, tack vare att vi släppte taget av mycket detaljstyrning, faktiskt kunna innovera och tänka om hur ska vi egentligen erbjuda sjukvård och hur ska vi jobba tillsammans. Och det var ju, tror jag, nyckeln till att vi ens klarade av pandemin. Att vi tillät vårdgivare och vårdpersonal att tänka nytt och lösa problem tillsammans med företag eller sina kollegor och jobba utan massa detaljkrav. Men ändå har vi återinfört väldigt många av dem efter pandemin. Att vi går tillbaka till att styra att nej, men den här delen av vården får inte träffa patienter digitalt. För du jobbar inom specialistsjukvård och då kan man ju inte göra det. Eller så sätter man lite godtyckliga regler och backar tillbaka till 2019 års kravställning istället. Och det är ett bekymmer. Och särskilt då i denna tiden av ekonomisk kris och press, då har man också gjort om gamla misstag att man minskar finansiering till både forskning och utveckling men också innovationsarbetet, att man pausar investeringar, man skrotar innovationsprojekten, man till och med drar ner på kompetensutveckling och utbildning i många regioner.
Mm, det är smör och bröd blir kvar.
Ja, men exakt så var det, men knappt ens det, för man får inte ens någon fruktkorg eller något som rör sig då. Och det är väl det, men då tror man att det är basuppgiften är att bara producera det vi gjorde igår och göra det på samma sätt. Men det är ju helt feltänkt, för det är ju just i tider av kris och pressade ramar som man behöver utveckling allra mest. Det är då vi behöver tänka om logiken och använda vår tid bättre som personal eller våra pengar bättre som från skatteperspektivet. Och det är väl det jag inte ser riktigt att man gör nu idag. För att man backar tillbaka till någon slags säkert läge som man tänker att ja, men, så här har vi alltid jobbat och då gör vi det nu också, för nu är det så skakigt. Liksom.
Den här fyrkantiga stenen på något
lite
sätt.
Lite så. Stopp, stopp. Vi har inte tid att liksom byta till ett runt hjul för att det är bättre med det fyrkantiga. För det har vi alltid använt. Och det är ett jätteproblem tycker jag. Mm. Och där behöver vi en ny kultur i hela offentlig sektor tror jag. Att man bejakar utveckling och verkligen öppnar upp sig för lösningar som alla vill erbjuda. Men som ändå inte, det finns ingen öppen dörr där tror jag. Nej. Och det är ett jätteproblem.
Om man då sitter liksom som nu chef i offentlig sektor här. Man har liksom fått budgetneddragningar och så vidare. Ja. Hur ska man tänka här liksom för att liksom balansera lite ambidextra på något sätt? Få vardagen att funka men liksom orka satsa på liksom de viktiga framstegen och utvecklingen. Ja. Vad gör man?
Mycket handlar om att sluta göra saker. Alltså gamla metoder som ska sluta göras. För vi har kanske infört en ny teknik och så finns den som en liten add-on på den gamla metoden, om man säger. Sen när krisen kommer, då tar man bort den nya lösningen och går tillbaka till den gamla på något sätt. Men det man borde göra är att ta bort den gamla metoden och fullt ut våga, nu går vi helt över till det här digitala flödet. Eller nu slutar vi skicka papperskallelser helt och hållet utan till de som verkligen frågar efter det. Mm. Och alla andra kan bara få en digital kallelse via Kivra eller någon Alltid Öppet eller vad man nu sitter med. Och det går ju, men vi sitter ändå och gör samma sak 3 gånger fortfarande. Och då hamnade de här fruktkorgsnedskärningarna snarare än att faktiskt ta den nedskärningen där faktiskt tiden spills som mest. Och det är ju ofta på gammal teknik. Det kanske är dyrt år 1 att köpa in en ny teknisk lösning, men år 2, 3 och 4 så har du tagit in den mångfald genom att personalen mår bättre, lägger tid på rätt saker och slipper massa onödig administration till exempel.
Det är som att man behöver tänka lite business case på något sätt. Liksom. Ja, vad förlorar vi här och nu, men vad kan vi vinna långsiktigt?
Ja, kanske också en lokal chef kan få svårt att ta det beslutet själv, men då måste man skyddas också från sin högsta ledning, att då kanske vi ska ha en omställningsfond där man faktiskt får loss liksom, puckelkostnaden centralt ifrån mot en framtida vinst, så att du också kan få tillbaka den. Och en tredje och kanske sista slutsats kring det är ju att de som är bäst på att innovera ska också få behålla den vinst de skapar på något sätt med. För om du frigör massa tid eller inte går med underskott det här året för att du faktiskt vara aktiv i att utveckla din verksamhet. Då ska det inte vara så att då tar beställaren bort de pengarna från dig och lägger på den som inte gjorde någonting alls. För den hade ju ett jätteunderskott, så då fick du en belöning för att du var sämst på att utveckla dig och gjorde ingenting. För att så funkar tyvärr också logiken ibland i offentlig sektor. Att den som sitter still och inte gör något får ett underskott som sen bara täcks av någon annan. Och den som frigjorde pengar och liksom hade ett överskott det här året, de pengarna tog man bort. Och inte öka
styra mer mot effekt och lite lönsamhetstänk på något
precis
sätt.
Precis så.
Jätteintressant. Jag tänker också, du är lite känd Daniel för att du har gjort en poäng kring det här med faxen, liksom, att den ska skrotas. Liksom. Ja. Och nu har vi ju sett här i några av de kriser, det har varit senaste tiden här, sjukhus som har blivit hackade och blivit satta under olika former av hot och attacker. Sådär. Att då helt plötsligt kommer ju faxen fram igen. Hur ska man tänka där då, liksom, kring teknik och omställning och hot?
Ja, och den faxen är ju liksom tacksam symbol kan man väl säga för den här gamla arbetssätten och utdaterad 90-talsteknik. Så. Och faxen får ju möjligtvis finnas kvar i ett skåp som en nödrutin. Mm. Det är väl som man ska tänka att du ska ha alltid en andrahands- och tredjehands- och fjärdehands lösning på hur du löser informationsdelningen. Första hand ska det vara smart och modern teknik som stödjer oss i vardagen. Skulle den försvinna så finns det alltid en lite sämre och äldre teknik att falla tillbaka på. Och till slut finns det kanske faxen eller du skickar pappersbrev eller bär över informationen och skriver allting på papper. Det är så vi gör också i sjukvården. Och det är väl så man ska se faxen också, att den ska vara en nödrutin och inte en huvudrutin. Den ska inte vara det stora flödet från sjukhuset till vårdcentralen eller till någon annan instans, utan det ska användas i nödfall just. Men det är väl också de här cyberattackerna vi har genomlidit nu och även en osäker omvärld. Jag tror vi ska tänka om lite grann även kring våran digitala infrastruktur i övrigt, att vi har varit lite för blåögda att tänka att stora lösningar är alltid bra. Att nu ska vi ha ett stort system som löser allt. Ja, men sänker du ett system och därmed hela vård-Sverige, det vore livsfarligt. Du behöver ha också redundansen genom att ha olika journalsystem och leverantörer som kan hjälpa oss så att du inte kan sluta alla på en gång. Eller det här med datadelning. Kriget i Ukraina har väl också visat att ha ett lokalt datacenter som bara finns finns på ett ställe, inte heller så smart.
Nej.
Då kan en kryssningsmissil slå ut det och all din data på några sekunder. Men använder du en internationell molntjänst som Ukraina gjorde, att man flyttade kritisk data till andra länder, då kunde man också bevara statens och samhällets viktigaste data. Och det är väl så vi måste tänka på att tala om det här med internationella molntjänster och annat. Att kanske värdera också en faktisk risk att någonting kan hända med vår data och sprida den på flera olika ställen, än att tänka att det är bättre att ha den i källaren på sjukhuset, för då är allting säkert. Så är det ju inte, tyvärr.
Nej. Redundans helt enkelt.
Verkligen.
Ja. Men du, jag tänker, jag skulle vilja avsluta lite kring dig personligen sådär. När det gäller vad du tycker är spännande, vad använder du för liksom din hälsa? Vad är liksom din favorittjänst? Det tänker jag är spännande att veta.
Ja. Ja, men jag har alltid varit en sån där som mäter mig själv. Liksom. Ja. Så nu har jag, förut hade jag både en Fitbit och en smart klocka så jag kunde ha koll på alla värden.
Ja.
Nu gick min Fitbit sönder, jag har inte faktiskt köpt en ny. Men jag mäter liksom min dagliga rörelse och min sömn och tycker det är roligt att hålla koll liksom på de parametrarna. För att jag kan se effekterna liksom av det i mitt yrkesliv liksom, eller mitt privatliv. Så att jag är lite tekniknördig och tycker det är väldigt kul. Och det är väl också därifrån min drivkraft kommer, att jag har alltid varit först med ny teknik i privatlivet, och så ser jag att i den sektor i samhället där det kunde göra störst skillnad, där finns ju inte den tekniken som jag har i mitt privatliv. Och det är väl den drivkraften, att jag som liksom tekniknördig statsvetare gav mig in på just den här att ha ett ben på techsidan och ett ben i välfärden, om man säger, och se till att kunskapen kommer in från techvärlden in i välfärden, för det är ju ofta det som löser de stora problemen, eller minst en del av lösningen. Så att det är väl där mitt personliga intresse för bara teknik och innovation har spridit sig in till mitt yrke på något sätt. Liksom, och att man ser lösningarna.
Det är spännande att koppla liksom tvärvetenskapligt på det sättet också.
Det måste man göra.
Det är den här systemsynen du var inne på i början. Där
exakt
också,
Och också se att det här tar tid, men man får inte ge upp. Liksom, för man ser ju hela tiden de här stora framstegen. Vi har flyttat både lagstiftning och teknikutveckling på ett fantastiskt sätt liksom, om man tittar tillbaka. Och det är väl det klassiska, att man är arg på det som inte finns. Men man är liksom, man glömmer att se och vara glad över det som faktiskt har hänt de sista åren.
Nej, otroligt viktigt. Men spännande att se några år fram i tiden. Vad har vi landat då?
Vi får podda igen och,
kolla läget helt enkelt. Jättebra. Stort tack Daniel för spännande samtal. Vi ser fram emot vad som väntar runt hörnet helt enkelt.
Tack
för att du kom.
Tack själv.
Tack. Och vi tackar för oss idag från Governos sida. Och om ni som lyssnar har lite frågor om dagens avsnitt, så är det bara att ni kommenterar eller hör av er till oss på LinkedIn. Tack så mycket för att ni har lyssnat.